och välkomna till andra försöket av inspelningen av e-sportspegeln. Där det ska handla om, ja, vi ska väl försöka berätta för folk hur de ska vara föräldrar, eller hur var det?
Så är det.
Ja, vad är en förälder?
Mm. Nej, men just, det är väl den, apropå den där händelsen, där det var en förälder som hade tagit ut ungens dator, slängt den i trädgården och skjutit sönder den med ett gevär, hagelgevär vill jag minnas, eller det kanske bara är min fantasi. Så kändes det aktuellt att prata om föräldraskap angående e-sport och gaming.
Mm. Ja, och vi gjorde ju ett försök att spela in det här, kanske bra att nämna om det blir några awkward situationer, att man upprepar vad vi sa tidigare avsnitt, att man känner sig som en, jag vet inte, någon slags bandspelare. Men ja, Ole fuckade upp och nu får han inte vara med idag.
Ganska enkelt, petad.
Nej,
eller bänkad. Okay.
En bänkad. Mm. Och istället för Ole så har vi ju Sebastian med oss igen som var med i, ja det blir det förra avsnittet här då.
Jag blev lite avundsjuk att jag inte fick lyssna på Sebastian, eller få vara med och prata med honom. Sebastian, ditt ljud har börjat krångla igen. Så att jag tjatade mig till att få med en igen.
Och här är jag nu, va?
Jaha, mm, ja, perfekt.
Där är du nu.
Ja, snyggt. Ja, nu är jag här med.
Det var din sköna stämma jag ville höra.
Ja, precis. Ja. Vi tänker väl också att Sebastian är väl här den här gången i egenskap av förälder och gamer. Och förra gången kanske var mer grafisk formgivare och expert logotypist.
Det är en titel.
Det är det. Tack för att jag får vara med. Jag känner mig redan som den femte Backstreet-born här.
Life goals.
Ja, är det, yes. Något, är det så vi ser oss själva så?
Ja, jag lyssnade extremt mycket på Backstreet Boys.
De var sjukt redan... poppis, ja. Vad kan man säga liksom?
Det är sant.
Inget
det är
att skämmas liksom... över.
Nej, det är... man behöver bara visa plattans framsida och man vet att de är poppis och så behöver man inte argumentera mer. Precis. Backstreet Boys of e-sports.
Ja, men angående den där nyhetshändelsen där och så... Ja, alltså jag tycker ju inte att det är särskilt bra gjort av föräldrarna att bete sig på det sättet. Men ni andra kanske har andra åsikter.
Det var helt rätt. Nej.
Nej, men det kan man ju diskutera lite kontext också. Jag säger nödvändigtvis inte att det är mer korrekt. Men situationen som jag tolkade var att han är väl, ja, nu är väl alla hemma sitter när det är distansundervisning. Men han hade ju inte fått grabben att börja plugga. Eller hur det nu var. Han kom inte iväg till skolan en morgon för att han hade suttit och gamea och var trött. Eller hur det nu var. Och så bara, nu får det vara nog. Nu är jag trött på den här jävla datorn. Och så drar han ut skärmen och ja, får slut på spelandet. Ta slut på spelandet kanske var det han hade behövt göra. Men vapenvåld kanske inte var korrekt väg.
IRL. Ja, IRL vapenvåld.
Ja, ja, precis. Alltså, han tog fram ett fysiskt vapen och började... Mm. Alltså, då har man kommit ganska långt, känns som.
Mm. Spontant tänker jag väl att då är det nog fel redan. Alltså, det är inte kopplat kanske till gamingen i sig, utan då är det något fel i liksom hos föräldern långt innan, tänker jag. Om det är liksom... Det... Man låter det gå så långt och sen måste det skjuta sönder en dator.
Ja, det är så jag resonerar egentligen också. Alltså, det här är ju samma sak som att man skulle argumentera för att ja, men om ens barn inte går iväg till skolan en dag så liksom man vet inte vad man ska göra längre. Så man, ja, man drämmer till pojken och bara så här, nu får du fan skärpa dig och tänker, ja men det funkade ju, det var ju bra. Mm. Alltså att man tar till, ja men det är ändå någon form av ja, man kan ju se det hur man vill, men det är ändå någon form av övergrepp mot sin pojkes, sitt barns ägodelar, tänker jag, att bete sig på det sättet. Och inte bara det, jag tänker att det skapar även liksom rädsla från pojkens håll mot sina föräldrar. Och jag tänker precis som du, Sebbe, att om det går så här långt, då tror jag att det finns ganska stor annan problematik i familjen. Att det här kanske inte är det enda som har hänt som är... ja, kan vara problematiskt i föräldraskapet, att det kan nog finnas mycket bakom där också. Men det är klart, det låter ju jävligt kul att när man läser det att någon har tagit liksom skärmen och skjutit sönder den. Det är en ganska rolig visuell bild att föreställa sig liksom. Så jag ser ju absolut det komiska i det också. Sen kanske jag dragits till sin spets.
Ja, men hade vi sett det på Modern Family, då hade det varit kul liksom.
Ja, precis. Ja, men jag tror också det.
Men jag tror också att så här, om jag får vara djävulens advokat, om jag skulle sätta mig i den situationen som förälder, jag skulle nästan vilja vara den coola föräldern som inte, för att jag har liksom så här stört mig på det jävligt länge, det är ganska ocoolt, men att typ ha den kapaciteten att nej, här ska jag sätta ner en gräns, så jag bara tar ut den och sen bara poff, och sen bara så här, låtsas inte som någonting med det. Jag skulle känna mig som en ganska cool förälder, men det är bara jag.
Alltså jag hör ju vad du säger, och då kan jag tänka mig så här, mindset är ju ganska stor. Ja, också. Alltså,
det är ju stor skillnad.
Är man en trollig jäkarsfarsa och så drar man ut den där skärmen och bara okej, okay, skärp dig nu, du har prov.
Alltså, så här, där sa du faktiskt, jäkars. Där tänker jag på typ, vad heter han? Bam Bam, vad heter han?
Ja, det är Bam Margera, Steve och vad heter han? Johnny Knoxville.
Jo, men Bam, han ska alltid ge sig på sina föräldrar. Alltså, det scenariet typ drog jag upp i mitt huvud.
Hade jag varit hans förälder hade jag nog skjutit sönder hans skärm också.
Ja, nej men definitivt. Så hade det varit god stämning i hemmet så hade ju inte det där varit särskilt drastiskt. För då kanske det hade varit så här, man kan till och med dra det till den punkten att det var så här, ett extremt prank som de till och med blev jätteglada av att det hamnade i tidningen. Det skulle kunna vara så, men jag tror inte att det är så. Jag tror att det är en ganska problematisk situation, och precis som Jonas säger så är det troligtvis väldigt mycket mer till det. Och nej, det är nog inte ett bra sätt att uppfostra om man låter det gå sådär långt och sen blir det responsen. Om det är det som har hänt, det är svårt att veta.
Alltså, jag tänker att det finns mycket mer alltså, rimliga saker man kan göra även om det är ett problem. Du kan göra sätta gränser på andra sätt än att liksom, ta sönder saker. Det tänker jag ganska... om ett konstigt sätt att lösa problem på, att ta sönder objekt. Alltså du kan ju göra som min pappa kunde gjorde en del när jag var ung till exempel, att gå ner och stänga av strömmen för hela huset. Det körde pappa när jag satt uppe.
Det känns som en rimlig början i alla fall.
Det ja, men hände det känns, mig alltså, också, men jag, det, lät in, det kändes inte rimligt när det hände kan jag säga.
Nej, det gjorde det inte för mig heller.
Det kändes som att han sköt sönder min dator.
Men det är liksom, det är inte integritetskränkande på samma sätt som att ta sönder någons ägodel, liksom att stänga av strömmen. Ja, jag tyckte inte heller det var okej kanske att pappa gjorde så. Jag blev nog lite rädd för honom när han var så arg och liksom fick nog och drog ner och stängde av strömmen. Jag säger inte att det var bra heller, men det finns ju mycket annat man kan göra istället liksom, och...
Ja. Sen kan jag förstå typ så här att för det finns ju ändå så här nackdelar med gaming, och det ska man ju liksom inte sticka under stolen. Där folk, alltså det utvecklas till ett missbruk, alltså det är ett spelberoende liksom. Och då är det ju precis som att någon blir kanske alkoholist. Det är inte så mycket rationalitet som kommer, som den här personen liksom är mottaglig för. Så att, utan då är det ju interventions och sånt här som kanske är det enda. Alltså att man ställer liksom ultimatum, att man gör någonting extremt drastiskt och hårt liksom. Så att jag vet ju inte alls dynamiken i den där familjen som togs upp i artikeln ni snackade om. Men liksom, det kan ju vara så många olika saker det handlar om, så att det kan ju också vara att föräldrarna har försökt, men att ett spelberoende har utvecklats. Och till slut så vet man inte vad man ska göra annat än att slita ut datorn och skjuta sönder den liksom i trädgården.
Alltså jag kan ju förstå att en förälder kan liksom pushas till den spetsen där man känner att man blir så desperat. Och det läser ju också in i situationen att han gör ju det här i affekt. Men det är också det som gör mig lite orolig, att om det inte var ett... Jag tänkte säga ett medvetet val, utan att han handlade i affekt. Då undrar man ju också, så här, vad har han för copingstrategier? Om han beter sig så här och tar fram vapen, liksom, då kan det ju hända mer saker, även om han är, de här föräldrarna är desperata. Och där kan det ju bli problematiskt, även om den här ungdomen faktiskt har ett utvecklat beroende. Men det är ju två separata problem.
Ja, men jag tycker det låter lite som att då är ju också föräldern i sig en delaktighet, en anledning, orsak till att han utvecklar ett spelberoende i så fall. Så att Ja. Det är en väldigt komplex situation om man ska liksom vrida och vända, och vi vet nog inte tillräckligt för att säga ett ultimat svar, förutom att det är väl fel att skjuta sönder en dator i trädgården, gissar jag. Att vi alla är överens om i slutändan. Även ifall jag gärna hade varit på förälderns sida.
Ja, men jag tror att jag har lite annan syn än...
Kan du inte fylla i bara, för det tror jag faktiskt att du gjorde när vi försökte spela in första gången, men lite mer vad du jobbar med, för det tror jag inte vi pratat om i det här avsnittet.
Nej, jag jobbar ju som socionom och jobbar ju med att, ja, men vad ska man säga, träffa familjer, barn, ungdomar, deras föräldrar och egentligen bedöma vad de behöver för hjälp. Det är ju ofta folk med olika typer av sociala problem där, alltså vad man alltså i facktermer skulle kalla för hemmasittarproblematik, alltså att man sitter hemma och gamar eller andra saker. Och nu för tiden så gör man väl inte så mycket annat än att sitta hemma och gamar när man är hemmasittare, men förr i tiden så skulle det väl kunna vara mer att man inte går till skolan helt enkelt. Men ja, alltså jag ser nog på det här med beroende ganska annorlunda än att man skulle liksom jämföra det med ett alkoholmissbruk eller liknande. Ja, även där kan jag ha sociala liksom triggers som gör att det blir på det sättet, absolut. Men när man snackar om barn och som väljer att inte gå till skolan och sitta hemma och spela, så tänker jag att det finns troligtvis ganska stora orsaker till att det blir så, och att det inte är spelet i själv som gör att du blir hemmasittare, utan ofta som jag, de som jag träffar som är i den här situationen, som är liksom ungdomar framförallt och unga killar som sitter hemma och spelar och inte går till skolan, då är det ofta väldigt liksom omfattande sociala problem i de här familjerna och föräldrar som överlag inte har förmåga att gränssätta sina barn överhuvudtaget, och då blir det ofta så här till slut, för att ja.
Men det är någonstans det jag tänker också, alltså kopplingen, varför jag jämförde med just alkoholism till exempel. Att det blir någon sorts eskapism liksom. Alltså du flyr undan någonting.
Ja, precis. Och då tror jag det är mycket rimligare att börja, om man ska jobba med det som ett problem. Om jag till exempel skulle föreslå behandlingar för en sån här problematik, då tycker jag att det är mycket mer rimligt att behandla liksom grundorsaken till varför det är på det sättet, än att bara liksom angripa symptom av det, vilket jag tänker att ett gamingberoende, om man uttrycker det så, skulle vara. Att man behöver liksom gräva djupare och ta reda på varför det är så att man väljer att stanna hemma istället för att gå till skolan. Vad är det med skolan man inte tycker om, eller vad är det man är rädd för med att gå till skolan? Vad liksom är problemen i relationen till sina föräldrar? Vad är svårt för föräldrarna när det gäller till gränssättning? Och jobba på det hållet istället. Att liksom stärka föräldrarna i att sätta gränser och att hålla liksom kanske lite tajtare schema eller vad man nu gör upp med sina barn kring gaming. Men sen är det såklart viktigt att ha någon form av, ja, alltså bestraffning låter ju hårt, men att det kan bli konsekvenser om man inte gör det som är överenskommet och det som liksom föräldrarna förväntar sig av en. Det tror jag också är viktigt, att man har respekt för det som barn.
Och om man behöver den här hjälpen, kan man vända sig till vem som helst inom din arbets- eller liksom yrkeskategori, eller vad hittar man den här hjälpen bäst om man känner att som förälder, om man vill ha stöd i det här?
Alltså helt ärligt, om man ska tänka specifikt just med gaming, så tror jag inte att det finns så mycket än, tyvärr. Jag tror inte att det finns någon i min kommun som ändå är ganska stor här i Örebro som liksom är inriktad på just spel som någon form av destruktivt beteende, eller man ska säga, utan alltså tyvärr är det väl ganska stor okunskap där, och det skulle nog mer i så fall handla liksom generellt om gränssättning och vägledning mot sina barn som förälder, mer generella tips än
men det kanske är tillräckligt ändå, kan jag tänka mig. Men
ja, liksom, absolut.
Var hittar man sådana som du då?
Ja, alltså det är om man ansöker om stöd via socialtjänsten i så fall. Det är väl det jag tänker. Sen har ju skolor, det första steget kanske är att gå och prata med skolor. Alltså ens lärare på skolan, rektor och så vidare. Att lyfta det den vägen.
Ja, men det är väl bra. Då har man ju fått lite, då har man en ingång i alla fall. Alltså annars kanske man inte har någonting alls att gå på.
Nej, men det tycker jag. Alltså, det är ju ganska ofta man hamnar i de här mötena. Det är frustrerade föräldrar som inte vet vad de ska göra med sina ungdomar som vägrar gå till skolan.
Men det här jag kommer ihåg från min uppväxt, det här var inte ett problem som hade jättemycket med. Alltså då hade vi inte datorer hemma. Vi började få datorer hemma om man fick ADSL eller kunde gamea lite, men jag hade ju polare som stannade hemma. De gick alltså ner i källaren, du vet, man har ett förråd där med ett hönsnät typ. Så låser man upp med ett lås och sen går man in där. Där hade en kille med kartonger, satt några kuddar som hade hittat något dosupprum. Då satt han där och läste serietidningar tills hans föräldrar hade lämnat och gått till jobbet. Sen gick han upp i lägenheten igen. Och det där var hans hemmasitteri. Och där satt han och gick han tillbaka och så spelade han lite alla möjliga konsolspel. Han hade väl typ, ja, jag tror det var, vad hade man då? PlayStation och några andra konsoler som han gamade mycket. Men han gick verkligen till skolan och det var... Det hade ju sociala faktorer. Det var ju inte, han sa ju inte ett knyst när han väl var i skolan. Och lyckades inte jättebra i skolan och så här. Men han var ändå en av oss fyra kompisar som jag umgicks med när jag var yngre. Så att jag har svårt att se att det är spelet i sig som är orsaken, utan han hade uppenbarligen väldigt många bekymmer socialt generellt.
Sen tror jag att den här problematiken definitivt har ökat med åren, att jag tror att det blir mycket lättare att välja den här vägen som ungdom idag än vad det kanske var för din kompis som satt och läste serietidningar liksom. Nu har du ju tillgång till en värld som är aktiv 24/7 och du kan alltid hitta folk att spela med om du är det sociala du är ute efter, eller, alltså det finns ju väldigt mycket som gör det lättare att kanske att stanna hemma just nu. Det räcker med att hitta några andra ungdomar eller så i samma situation som kanske bor i andra länder eller andra städer och så vidare. Det behöver inte vara andra ens i ens närhet som har det här beteendet. För det är inte jättevanligt, ska jag inte säga. Men jag tänker om man blir några stycken som kanske sitter hemma och gamer hela dagarna och så har man liksom inga föräldrar där som gränssätter eller liksom ser till att det blir någon förändring i det, då tror jag att det kan bli väldigt lätt att fastna i det också.
Jag tror så knappast att det är sista gången vi pratar om det i alla fall.
Nej. Ska vi... Ja, nog om det kanske.
Ja, vi kommer väl komma in i det lite grann. Du har väl en lista i sig?
Ja, absolut.
Listmaestro.
Den kommer sporadiskt, den här listan. Eller ja, det är inte samma lista varje gång, men en lista kommer... Vad fan håller jag på med nu? Ibland är det listor i våra avsnitt, så... Så här...
Alltså, det är det jag ser fram emot mest.
Vi var så här,
ja, skönt när det är en härlig överraskning.
Men här är i alla fall, på Telias hemsida så har de gjort en lista med, ja, kan det vara 10 punkter kanske? Med tips till föräldrar nu i coronatider med många barn som är hemma och troligtvis spelar mycket eller i alla fall sitter vid någon form av skärm mycket. Nu kanske folk sitter mer på TikTok än vad de gör i spel, det vet jag inte riktigt. Men vi ska prata om spelen i alla fall. Och då är tips 1 till föräldrar är att upptäcka e-sporten. Och då menar man att man ska vara nyfiken på vad ens barn gör och själva, alltså på datorn, och själva liksom researcha lite vad e-sport är för någonting.
Och jag kan ju tycka att det känns som en ganska rimlig premiss om man vill knyta an med sina kids, att man intresserar sig för vad de pysslar med. Alltså oavsett om det är gaming eller om det skulle vara en traditionell idrott eller om det är, jag vet inte, virkning. men liksom bara, det är väl alltid bra att haka på och kolla vad de pysslar med.
Sebbe, har inte du, hur gammal är ditt barn?
Hon är 6 år.
Mm. Och du, Alex, vad hade du?
Ja, hon fyller 4 när som helst.
4, ja. När som helst? Ska jag räkna inte, ner, eller?
Nej, men 31 maj.
Du klarar det.
Ja, precis. Du hinner. Ja, nej, men har ni börjat tänka, ja, det är kanske inte, där har de kanske inte börjat bygga upp så här egna intressen och så.
Hon har mest mina intressen, så känns det. typ träning och spela Mario Kart.
Ja, det blir väl kanske oundvikligt, tänker jag, att ungarna snappar upp liksom föräldrarnas intressen. Och det blir ju lite grann vad man uppmuntrar barnen till och sådär. Men jag skulle ändå samtidigt säga att man ser ganska tidigt om, eller så här, barnets styrkor. Jag menar, det är ju en individ som brås på sina päron, så att det är en kombination av liksom mina gener, frugans, och sen liksom så är ju hon unik och har sina egna intressen och så här. Alltså jag upplevde i alla fall att ganska tidigt så såg man ju vad hon hade en fallenhet för. Och sen blir det ju någonstans också naturligt att man alltså om man får, om man ser att hon tycker om någonting extra mycket, då blir det ju kanske, alltså det är troligare att man fortsätter ägna sig åt den här sysslan. Och då blir ju hon kanske mer och mer intresserad och bättre på det.
Det jag tycker är svårt däremot, det är ju lite så här, men vad är nature och vad är nurture? Alltså vad är medfött och vad är, ja, om vi kallar det indoktrinerat nästan till och med. För men det är också lätt att snappa upp på sånt som man själv tycker är intressant.
Så är det ju garanterat. Men det är nog en
kombination. Ja, men om vi säger så här, det känns som att våran dotter, hon är ganska intresserad av bokstäver och läsa och pyssla. Ja. Men där tror jag också så här, om vi inte hade uppmuntrat det intresset så kanske det inte hade blivit så mycket mer. Men nu är vi väldigt på istället och vi tycker att sånt är kul. Och vi här hemma, båda två är ju nördar, så att det är typiskt lätt att uppmuntra det beteendet. Sen så tycker jag att men jag vill föregå med gott exempel och hålla på med fysisk aktivitet, och jag vill göra det tillsammans. Så att jag menar, hon tycker ju också att träna är kul liksom. Det är ju en lek för henne. Vi har en liten 4 kilos kettlebell till henne som hon sitter och, eller som hon kastar runt på när vi tränar hemma och sådana grejer. Men hade vi till exempel, ja, vi har försökt att lära henne cykla och hon kan cykla, men där tror jag det största problemet är att hon är lite rädd, och sen hon har nog aldrig sett oss cykla faktiskt. För båda våra cyklar är trasiga. Och det blir lite avigt för henne att cykla. Hon tycker det ser lite läskigt ut. Men hade jag hoppat upp på min egen cykel och cyklat runt lite, så hade hon säkert hakat på ganska fort. Men nu har vi dragit ut på det ett halvår till, bara för att mest för att jag tror att hon känner inget behov av att cykla.
Men alltså, barn kopierar ju någonting. Alltid. Mm. Det är inte så att de får originella idéer, utan det är någonting de kopierar i sin närtid, alltså närmiljö. Och föräldrarna är ju väldigt, väldigt påtagliga. Som det ni gör är såklart en ambition.
Men det är det jag menar, för där är det ju så himla svårt att veta vad är det som är en fallenhet och kontra vad är det för någonting som jag som förälder också är intresserad av, som jag också har snappat upp. Alltså jag uppmuntrar gärna sånt som jag är intresserad av, och det andra kanske jag inte ens märker egentligen.
Där är jag lite inne på det Sebastian sa, att jag tror definitivt att när man märker att någon har en fallenhet för någonting, någon talang, då är det troligtvis någonting som kommer mer från naturen. Sen finns det ju saker man kan nöta till perfektion, och det är ju också, det är ju inte att underskatta, och det kan man ju definitivt ha mycket nytta av. Men jag tycker definitivt, precis som Sebastian sa, att man ska uppmuntra det som de har fallenhet för. För det kan ju bli briljans om man har riktigt tur, liksom.
Ja, precis. Jag tänker bara så här att min dotter älskar ju att rita, till exempel. Och pyssla och så här. Däremot så, jag spelar ju gitarr och håller på väldigt mycket musik. Så här. Men det tyckte hon inte om, liksom, under en period. Nu gillar hon när jag spelar, men det finns liksom inget intresse från hennes sida att vilja liksom spela musikinstrument. Däremot älskar hon att rita, som sagt, och så här. Så att jag tror att det finns ändå så här, bara för att jag tycker om en grej så är det inte givet att...
Du gillar väl också att rita, å andra sidan?
Absolut, men som sagt, jag har ganska mycket med gitarr och så här, ja, musik, jo, liksom. Så att hon har ändå fastnat väldigt mycket på att rita och så här.
Om jag tänker tillbaka på min uppväxt, så såg jag väl att det var väldigt lätt för mina föräldrar kanske att visa intresse, som den här punkten ändå redogör för, gällande alltså fysiska idrotter och allt jag gjorde i princip i det verkliga livet, om man kallar det där. Men liksom allt jag spelade och så, det var ändå det jag gjorde större delen av min fritid. Det hade de aldrig någon koll på. De visste inte vad det var för spel, hur det funkar. Alltså, varför jag inte kunde gå ifrån datorn direkt när mamma sa nu ska du städa till exempel. Sådana där saker. Och jag tror att det är definitivt en generationsfråga också. Men jag tror att många föräldrar kanske inte reflekterar så mycket över att det kan vara bra att ta reda på vad det är för spel och hur spelen funkar och kanske ja, men visa intresse på samma sätt som man skulle göra med traditionella idrotter.
Sebastian var inte här när vi failade inspelningen, så jag tänker dra samma metafor sist också. Som när jag var liten så gick man ner till parken och spelade fotboll eller vad man nu gjorde. Och sen kom föräldrarna och ropade, det är mat, och så kom man springandes liksom. Nu är det liksom så att, nu är det istället att de har inte tillgänglighet till liksom att se vad ungarna ens gör, så de kan inte engagera sig vad de gör nere i parken när de spelar boll eller. Så när barnen kommer in till maten och ställer frågor så här, men ja, jag råkade ut för det här, hur ska jag hantera det? Då säger de så här, nej men jag har ingen aning, jag har aldrig varit där, jag har inte ens sett det. Det är som en svart mur liksom in till barnens aktivitet. Och samtidigt så det de upplever där har inte föräldrarna tillgänglighet, för de är inte tillräckligt förstående för teknikerna som används eller tekniken som används eller. Så det blir ju väldigt, väldigt problematiskt. Och jag tror definitivt att föräldrar har varit med om det här i generationer tidigare när det har kommit nya saker. Så bara, usch, det där djävulen. Alltså, det har man ju sagt om allting nytt som kommer. Men det här blir ändå mer komplext och mer påtagligt, precis som Jonas sa där. Det här är ju för unga, är ju det här en ny sport. Liksom en tredjedel av eller 30% av 15-21-åringar identifierar sig som gamers av killarna. Så att för dem är det ju en sport, och de svarar på det som att det vore en idrott, många av den unga generationen. Så det är ju en omvandling som håller på att ske, och jag tror definitivt att man behöver skapa mer uppmärksamhet för att få föräldrar att fatta att det här är någonting de satsar i helhjärtat, och att hjälpa föräldrarna att acceptera det så att de kan möjliggöra för, nu tänker jag säga det, en hållbar hållbar e-sport gaming är ju A och O för samhället idag, så att man kan se till att de får träna, att de får sova ordentligt, att de hinner med skola, att de kanske har en inkomst när de blir gamla nog, och sen får ihop gamingen också. Annars så är det ju någonting som definitivt kan krångla till ens liv.
Där, ja, jag tycker i och för sig vi halkar in på punkt nummer två sen länge.
Får vi baka in. Ja, det är inte så jävla noga egentligen, men punkt nummer två är så enkelt som att umgås tillsammans. Ja, det är ju det är där som titeln säger egentligen.
Ja, men det tycker jag att vi har i samband med att vi började prata om det här upptäck e-sporten som var första punkten, ja. Så pratade vi egentligen om att verktyget för att göra det är nog att umgås liksom.
Ja.
Fortsätt.
Nej, alltså jag tänkte väl inte säga något igen. Alltså det är ju...
Du tänkte bara avbryta det.
Ja, exakt. Tänkte vara en jävel.
Ja, men då avbryter jag tillbaka då.
Ja.
Nej, för att knyta tillbaka till det Victor sa egentligen. Det var mer det jag ville fylla i. Och där tänker jag med att det kan vara en generationsfråga. Och det var därför jag ville lyfta att nästa punkt var att umgås tillsammans. För att vi har ju föräldrar som inte har växt upp med gaming. Kontra att, jag tänker nästa generations föräldrar, de har en ganska stor fördel av att det liksom... Ja. Det är ett existerande fenomen, och att man dessutom... själv kanske har varit gamer, och de flesta har nog alltid provat. Alltså nästa generations föräldrar kommer alltid att ha provat att gamea. Nu finns det ju föräldrar som kanske aldrig ens har rört Candy Crush. Mm. Alltså till slut så brukar ju någon så här Scribble alfabet variant halka in på deras telefoner, men vissa spelar ju inte ens. Alltså så här, då brädspel på sin höjd.
Mm. Ja, men jag tänker att det som kan vara bra är som jag skulle tycka var nice i alla fall om mina föräldrar gjorde när jag var liten. Det skulle nog vara om de liksom bara, ja men kan jag få testa och lära mig? Kan inte du lära mig hur man spelar det här spelet? Eller liksom att visa intresse på det sättet. Att man kanske provar att spela spelet eller liksom spela tillsammans med sitt barn. Och, ja, jag vet inte, den typen av umgänge tror jag är jättebra för barnets skull i alla fall. Även om man inte tycker det är särskilt kul med att spela spel.
Jag tänker typ så här att det kan också finnas en aspekt av att många föräldrar låter barnen spela för att de ska få ett break.
Ja.
Och då absolut. Blir det ju så här, det finns inget incitament liksom att ta reda på vad barnen håller på med, utan det är bara en skön så här stund. Mm. Ett break helt enkelt.
Jag är så glad att du säger det där, för hade jag sagt det, då hade jag sagt, Viktor, du vet inte, du har inte barn, du vet inte hur det är att vara förälder. Så jag är jätteglad att du, Sebastian, sa det.
Det blir lite avlastning.
Ja, men alla föräldrar kan ju backa det Sebastian säger. Man behöver något break, och jag menar, sen om jag räknar skärmtid hemma så brukar jag tänka så här, men vad man kan, för det första kan man ju välja content, och för andra så är det så här, ja men när?
Mm.
Alltså är det slentrian för att jag vill sova 5 timmar på lördag, kanske inte så bra. Men om jag ska hinna laga middag eller göra mig i ordning med mig på morgonen, då fyller det en ganska viktig funktion. Och om jag dessutom ser till att hon tittar på någonting bra, alltså så här, och kollar man på Barnkanalen till exempel, där finns det lite så här Livet i bokstavslandet, Miniräknarna, alltså utöver de här vanliga serierna. Men det känns ändå lite vettigare, för att ibland när man lämnar den här paddan framme och hon går in på YouTube och jag vet inte var de hamnar. Det är något träsk där det är en massa ryssar som sitter och leker med Barbie-dockor.
Typ. Det där har jag kollat på mina brorsbarn mycket. När man glider in på något så här, alltid något ryskt. Varför är det alltid massa ryssar?
Ja, men de har ju systematiserat det där för att tjäna pengar. Ja. Det är också de som kör med 5-minute hacks och de snor all datatrafik för att få view-pengar. Så jag tror att de är på varenda boll där de kan få pengar per views.
Du är någon slags konspirationsteoretiker här.
Nej, men jag har ändå koll. Alltid ryssland. Nej, men det är ju inte så konstigt. Om man kan man tjäna pengar på det, så kan man tjäna pengar på det liksom.
Men jag hakar upp mig på en grej nu som inte jag kan släppa.
Mm.
Ja, det var att du nämnde de här pedagogiska barnprogrammen. Alltså finns det något jag hatar, då är det den där typen av barnprogram. Som ska, att allt ska ha ett jävla syfte hela tiden. Alltså det är barn som kollar på ett program. Jag tänker, måste de även då tvingas lära sig saker om siffror och färger och sånt? Det är säkert jättebra för vissa, men Vad är liksom problemet med bara ren och skär underhållning?
Nej, men det är ju, alltså de flesta programmen är ju ren och skär underhållning. Men jag menar så att om det blir mycket skärmtid så kan man liksom välja vad de ska titta på. Och jag menar så här, jag låter henne göra båda. Och ibland tittar, alltså så här, hon tycker att det är jättekul att titta på Livet i bokstavslandet. Och så får hon äta bokstavskex och sen så bokstaverar vi lite. Då blir det en hel ritual utav det hela. Och på samma sätt så här har vi tankat ner en Alfons-app, så där kan hon sitta och så här rita bokstäver och träna lite. Men så här, emellanåt så sitter hon också bara plöjer YouTube.
Det låter faktiskt rätt kul.
Du är en elitist. Du är en elitist, Alex. Du vill att ditt barn ska vara jättebegåvad som du är.
Ja. Men det är ju samma där. Jag tycker också att det är kul. Och nu råkar jag jobba i skolan som lärare och jag är extremt nördig när det kommer till att plugga själv. Så jag menar, det är sånt jag tycker är kul, sånt som är lätt att överföra. Under corona så har vi suttit hemma och jag tog hem en whiteboard och vi suttit och tränade bokstäver liksom.
Och jag kan bara kort märka att ofta så tycker ju min dotter att det är kul med sådana spel och program faktiskt. Annars så säger hon ifrån och vill titta på något annat.
Ja, det kan vara bra. Det kan ju faktiskt vara bra att understryka.
Du kommer då, inte ut här förrän du kan bokstavera hela alfabetet.
Nej, men de tycker att de här grejerna är roliga också. Och om man sitter och spelar tillsammans så...
Jag tar tillbaka allt jag har sagt.
Bra. Nej, men här, jag köper ju också, för att vissa av de där programmen är ju helt... Alltså det blir lite tjatigt och lite torftigt.
Alltså jag tror jag stör mig på att de här nya barnprogrammen som jag kollar på med mina brorsbarn, alltså de verkar så jävla tråkiga om man jämför med när jag var liten.
Jag det var bättre förr. Det är kul. Fortson. Det är nog min
favorit. Det har jag inte sett, men alltså det är så otroligt fult många moderna barnprogram. Alltså typ man kollar gamla tecknade barnprogram som typ Aladdin. Det är ju för fan magiskt att kolla på.
Men, så kollar man på Greta Gris. Är du helt säker på att du inte bara är nostalgisk? Jag såg något.
Ja.
Alltså om du kollar på, jag såg den här nyligen, Aladdin, den andra filmen, Jafars återkomst. Deras budget har nog varit en 1/20 utav den första rullen. Och den första rullen ser ut som ett jävla underverk. Och så tittar man på den där och undrar om det är något hemmabygge liksom som någon har gjort i Flash och tankat upp på YouTube.
Det kanske var också, kanske var en fanfiction.
Ja, Jafars återkomst.
Okej, vi går vidare. E-sport är socialt. E-sport är en social verksamhet där man tränar och tävlar med ett lag, där man har sina kompisar. Du är inte ensam.
Ja och nej.
på vilken, ja, det, va?
Ja, men där diskuterade vi väl lite sist det fysiska kontra det digitala, och, alltså, eller sist, den gången när vi misslyckades med podden. Ja,
våra lyssnare var inte här.
Nej, 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 precis. Ja. Ni som lyssnar, ni var inte här. Men där gjorde vi ganska stor skillnad på vad det innebär att vara social och vara social.
Ja, och man visslar inte det här nu heller då, men...
Vad sa du nu?
Nej, de är visslan inte här nej. Nu heller. Nej.
Men Viktor, det känns som att det här är din grej att börja peta på vad som är socialt och inte socialt.
Nej, men alltså det är definitivt socialt att reacha ut till någon annan över en massa devices. Men i slutändan så behöver du ju göra både och. Och du kommer, vill du vara en bra lagspelare ska du ju inte bara förstå vad en text säger eller vad den senaste memen kommunicerar för någonting, utan du måste också förstå ansiktsuttryck, hur folk rör på sig, när de är glada, när de är arga, hur man kommer överens med människor, hur man visar kärlek, hur man säger ifrån. Alltså det finns så mycket du behöver lära dig i det fysiska rummet, och det går inte förbi se. Du kan inte hacka den grejen, för i slutändan så är det den som är närmare verkligheten än vad dataspelandet är, och du blir en bättre spelare av det, skulle jag säga.
Absolut.
Så den dagen du kanske blir värvad till något skitbra team, då har du igen att du har varit social utöver spelandet också.
Och här vet jag att vi också har erfarenheter där vi har pratat om det sociala samspelet när det kommer till bara copingstrategier, och att där hur man hanterar konflikter ser väldigt olika ut om det är digitalt kontra hur det är fysiskt. Och om man drar det fysiska till sin spets och säger att men det kan till och med innebära hot om våld liksom. Men det är ju mer eller mindre icke-existerande i det digitala, och då har vi ju pratat liksom ghosting och såna här grejer, alltså att det skulle vara en modell.
Det var ju någon idiot i typ Malmö eller något, för en herrans massa år sedan, som dampade loss på någon i WoW eller något och åkte hem och mördade den personen. Eller har jag hittat på det här?
Jag hoppas
alltså, det är inte orimligt att det hände. Ja, men det är inte orimligt att det hände.
Jag tror faktiskt att det är
någon
sant.
Någon gång kan det ju ha hänt, tyvärr.
Ja, det är väl en engångsföreteelse, men det är ju någon... Ja, någon form av psykopat, tänker jag.
Ja, vi går nog inte ner i det svarta hålet, för där kan vi dra hur många teorier som helst om varför.
Ja, okej.
Ja, precis. Jag tror inte att det är ett frekvent beteende. Det är nog den här individen, oavsett vad han hade valt för intresse. Ja.
Men i fysisk sport, då upplevde jag i alla fall att det blev lätt att folk blev... Ja, men jag tränade mycket fotboll och jag tränade massa sporter, mina föräldrar tvingade mig till att träna. Och då var det ju ofta att de här som är lite dåliga, de blev ofta lite mobbade nästan. Och den delen tror jag inte är så vanligt förekommande på samma sätt i gaming, för att man spelar med folk på sin nivå på ett annat sätt, och man utvecklas i sin egen takt, och man har inte samma liksom press av att de här man spelar med finns i samma rum och ser när man är nervös eller ja, alltså såna här grejer som kanske gör att man blir mobbad. Sen finns en annan cool aspekt av e-sport som inte finns i traditionella sporter, det är ju det här konstanta voice-overn, att man fattar vad coolt om man spelar fotboll och liksom hade ett headset på sig och pratade med varandra om vad man skulle göra hela tiden. Det är ju typ e-sport egentligen. Att du har den liksom direkta kommunikationen hela tiden liksom från start till slut. Du kan liksom diskutera beslut, vad man ska göra härnäst, hur liksom tagga igång laget med liksom direkt kommunikation till alla på laget samtidigt. Det tycker
framförallt
jag är
framförallt så det är ganska stort alltså så här, det är en stor plan man spelar på, och kunna kommunicera med någon på andra änden av planen kan ju vara, alltså det skulle kunna bli fotboll 2.0, alltså ganska kraftfulla verktyg när det kommer till att sy ihop lag och det kanske skulle bli helt annan, alltså dominans, alltså nu kanske så här, de som är de mest fysiska och tar mest löpningar är de som klarar av, men om man kan prata mer kanske man kan vara mer strategisk.
Ja absolut, och det är ju ofta en person i lagen som har den typen av roll i, speciellt i Dota, att man har en sån shotcaller som bestämmer egentligen vad de andra fyra schackpjäserna ska göra liksom. Att man är någon slags auktoritär figur i bestämmandet där. Och det tror jag är väldigt bra för alltså ens performance liksom, att man alltid kan arbeta mot samma mål när man tävlar i lag. Att det är liksom direkt kommunikation och det är väldigt tydligt.
Jag tror att det är bra att saker och ting är uttalat också. Om man är shotcaller till exempel, då förväntas man ju hålla koll på väldigt många saker i huvudet, vilket gör att i själva liksom spelmomenten, det mekaniska, tror jag att man, alltså då förstår folk varför man inte har exakt samma precision som resten i laget, eftersom man är också en shotcall och man måste hålla koll på övriga kartan mycket mer än de andra behöver. Till exempel ja. En carry behöver ju bara fokusera igen. Alltså det är jätteviktigt att han samlar form. En shotcaller, han ska vara överallt och ha koll på vad alla sysslar med hela tiden. Så det är bra att det är uttalat rent socialt och att man har koll på det. För då sker inga missförstånd och man behöver inte sitta och bara säga, alltså den där jäveln, han dör alltid mest. Ja, jo, men han tänker på alla andra än sig själv.
Liksom. Och det är ju den här dynamiken som gör, alltså där vi säger att e-sport är socialt. För jag menar, framförallt om de här lagsporterna så är det väldigt mycket som ska in i och ro ihop ett lag. Men där är kanske lite förutsättningen också att man ändå engagerar sig och börjar leta upp folk. För där finns ju en risk att man bara kör online. Men så fort man börjar engagera sig i det, då kommer man ju träffa folk.
Eller snacka liksom om digitalt. Något annat än spelet också. Att man kommer utanför att få känna sig lite ledig. Som vi snackar innan podden. Att vi snackar om lite annat än podden.
Ja, man är ju på samarbete, kommunikation. Ja, alltså beslutsfattande förmåga, problemlösning. Alltså det är ju mycket man övar på i utövandet av e-sport. Och det finns mycket man kan lära sig av att spela spel med andra och också den här interaktionen med andra människor. Man lär sig hur man kan prata med andra, hur man kan absolut också sätta gränser, hur man kan ge tips och råd, kritik, ta kritik. Alltså det är mycket sånt där som man lär sig automatiskt genom att spela de här spelen, som man inte liksom aktivt behöver träna på, utan ja, det kommer som någon slags biprodukt bara.
Framförallt så kanske man vågar sätta på sig en annan hatt liksom. Kontra att om man träffar, alltså den fysiska personen som man är, ja, men då kanske man inte vågar ta så mycket plats. Alltså man kanske tycker det är läskigt, och framförallt när man ser folk, och det räcker med att man kanske bara är kort och känner sig väldigt kort liksom. Kontra att om folk ser dig prestera online, så ger ju det, alltså oavsett vem du är, så ger ju den prestationen extremt mycket status, och då har man ju möjligheter att vara någon helt annan online helt plötsligt. Alltså såhär, det är fortfarande du, men du vågar liksom axla den manteln. Ja. För där känner du dig hemma.
Jag skulle säga att man har två helt separata identiteter, eller kan ha i alla fall, online och i spelet. Jag har sett människor som har haft väldigt svårt i skolsammanhang med det sociala, är nästan lite utstötta och kommer inte till sin rätt i olika gruppkonstellationer. Men de sitter på ett enormt följe i sociala medier och får bekräftelse dagligen i en sån kontext, vilket gör att de tycker att, ja, jag har ju sett dem tycka att alla i min fysiska värld är ju dumma i huvudet som inte fattar hur briljant det är. Men jag har ju alla följare som fattar hur briljant det är. Så att då är de stora i den kontexten, men väldigt små i den fysiska världen. Så att jag tror definitivt att man kan blanda ihop det där. Eller
det där är ju den destruktiva sidan av det, tänker jag, såklart.
Verkligen.
Sebbe, tänker du något kring det här?
Alltså det jag hör väl det här med att man kan vara också väldigt anonym liksom. Och jag kopplar väl lite grann det till att man sitter bakom sin dator eller framför datorn liksom och kan skriva ganska så naket, kan jag tänka mig. Alltså att man delar med sig av sina åsikter.
Ja, men, och då tänker du anonymt i positiv bemärkelse egentligen?
Ja, så det har ju sina positiva sidor, tänker jag. Precis som Victor var inne på där. Tänker jag att i den fysiska världen kanske man har dåligt självförtroende. Men att du kan ju ändå lyckas när du sitter vid din dator. Liksom. Och det är ju ganska häftigt, så är det. Men att det kan ju finnas just det här, den här negativa aspekten där att man kanske delar med sig av saker och ting som man i vanliga fall inte skulle dela med sig av i den verkliga världen, för att det har inte samma konsekvenser liksom.
Ja, men det håller jag ju fullständigt med om. Ja. Folk beter sig ju betydligt mer gränslöst online än i det verkliga livet, så är det.
Jag kommer att tänka på Blondinbella.
Men alltså, du får nog utveckla.
Ja, men hon hade ju en persona online som var helt frikopplad från hennes vanliga liv. Hon beskriver ju hur hon var utstött, mobbad, hade jättejobbigt i det sociala i sitt vanliga liv, men skapade en enorm följeskara och med sitt fejkliv egentligen. För hon beskriver ju hur hon var populär, hon hade kompisar och det stämde ju inte från hennes första tid som bloggerska. Men sen har ju det liksom, successivt har ju hon behövt svara upp på sitt ideal som hon levde då. Hon levde ju ett ideal där hon ville vara. Och sen ju mer hon kunde inte liksom, till slut kunde hon inte låtsas som att det inte fanns där. Och hon var tvungen att svara upp på hennes riktiga liv, eller hennes fejkliv då, och börja leva det. Annars så hade det ju inte funkat då. Men det är ett tufft liv att leva. Jag tror att det är väldigt många människor som lever där som försöker anpassa sig efter sitt ideal mentalt och lever den identiteten trots att de egentligen inte är där än eller kan svara upp på den. Nu när det finns en möjlighet.
Mm. Om man skulle överföra det till e-sporten då. Alltså om du är någon som kanske vanligtvis är liksom ganska tillbakadragen och introvert, om man nu ska slarvigt slänga med ordet blyg liksom. Online så är det ju värsta kungen liksom. Men vad händer om du sen ska spela en match live där det är folk som tittar på och så här? Alltså
där tänker jag direkt på Jonas, den här finnen som är sån jäkla Dota-stjärna.
Är Dota? Ja, Topson.
Topson är Tobias. Ja, Tobias. Alltså helt. Han är ju definitivt, han ser väldigt, väldigt blyg ut. Hans uppsyn är väldigt speciell. Men han gick väldigt bra i Dota genom att liksom krossa folk egentligen på vanliga pubs. Och bli värvad till bättre och bättre lag. Och från ingenstans. Jag tror att han, innan han ställer upp på International hade han väl tjänat.
Det är VM typ.
Ja, International så hade han tjänat 10 000 dollar. Så det är 100 000 eller någonting i små tävlingar som han hade varit med i lokalt eller någonting. Och sen går han in och bara plockar den största tävlingen av alla från ingenstans. Och han blev ju inkallad i sista skedet där.
Ja, det finns ju folk som uppenbarligen klarar av det bra, även fast man inte har den här erfarenheten av att liksom lyckas i det fysiska rummet, om man säger så. Men jag tror att det är väldigt viktigt för alla barn och ungdomar, även oss vuxna, liksom, att ha en arena, åtminstone en i livet där vi lyckas med det vi gör, liksom, även om det är jobbet eller som förälder eller ens liksom sysselsättning utöver jobbet, som man tränar någon sport eller sådär. Det tror jag är otroligt självstärkande och tror man kan lätt bli deprimerad om man inte har någonting där man liksom lyckas med. Så det här med Blondinbella, det tänker jag också, det är ju en annan form av eskapism än vad gaming är. Det är ju, men fyller kanske samma syfte. Att man kliver in i en annan roll där man är någon annan person. Men där man faktiskt är riktigt bra på någonting och lyckas. För hon var ju uppenbarligen väldigt duktig på det hon gjorde, även om hon kanske inte talade sanning då, helt enkelt.
Storyteller.
Ja, okej. Okay. Blanda e-sport med fysiska aktiviteter. Ja, och här tar man upp Zlatan som exempel, att han utöver sin fotbollskarriär då även är en gamer.
Ja, och så kan det ju vara, men han är ju ingen e-sportstalang.
Nej, det är han inte.
Nej, alltså i mitt fall så kan jag ju bara relatera till att jag har nog haft e-sporten som återhämtning snarare. Alltså mitt huvudfokus var kampsporten och sen e-sportade jag när någon tvingade mig att vila.
Mm.
Sen så kanske jag hellre hade tränat, men det är en annan femma. Men det är svårt att få folk att vila som är vana vid att träna hela tiden.
Ja.
Men man kanske får se det åt andra hållet framförallt och tänker om ju att även om man satsar på e-sporten så bör man ju integrera den här fysiska aktiviteten i sin vardag. Och det har ju de här fysiologiska effekterna av bara välmående. Och om folk inte bryr sig om vad Världshälsoorganisationen säger, så är det ändå så här, ja, men om du vill bli en bra gamer så kan du inte ha liksom världens sämsta hälsostatus, som man kallar för det. Du kommer inte orka sitta och gamea, du kommer inte orka, din karriär kommer inte bli särskilt långlivad. Och där säger man ju upp till 18 år så är det ju ändå 60 minuter fysisk aktivitet om dagen. Det behöver inte vara sammanhängande, det behöver inte vara träning, men minst 60 minuter av någon sorts rörelse i alla fall.
Du kan dammsuga.
Ja, alltså pretty much. Inom de 60 minuterna så räknar man nog in dammsuga, även om det är lite i det lägsta laget.
Men, så länge vi har el.
Ja, nej, men så här, Just Dance skulle ju i teori också fungera, även om jag kan tycka att det kanske är bra att substituera skärmtiden mot någonting annat.
Mm.
Och ja, där då, om man vill fokusera på sin prestation, där det ser man ju också att framförallt när man har gjort kognitiva tester, så om du spelar datorspel så ser man att man kan bli bättre på de här spatialförmåga och liksom man kan trimma reaktionerna och liksom strategi och spelförståelse. Men man har också sett att de effekterna har blivit bättre av att idrotta, så att vill man då som e-sportare fokusera på sin e-sport, så kan det vara bra att utmana hjärnan och kroppen på många olika sätt. Och då tänker jag att man kan ju se den här träningen som ett komplement till att liksom utmana sin hjärna för att vässa den. Även om det är sporten man satsar på.
Ja.
Jag håller med.
Ja, bra Viktor. Skönt. Jag var lite osäker där. Jonas vågar inte säga något. Det tänkte han, nej fuck det där alltså.
Ja, jag tänkte om Sebbe har något att tillägga.
Jag håller också.
Du håller med, vi håller med varandra.
Ja, men alltså jag bara, så fort han säger spatialförmåga så ryser i min kropp och jag går därifrån av rädsla. Jag vågar inte argumentera emot.
Ändå lite komiskt att den här punkten om fysisk aktivitet blev definitivt den vi diskuterar minst.
Ja, men vi har ju gått igenom det så mycket, det är lite så här.
Ja, det blir upprepning. Vi hänvisar tillbaka till avsnitt 2 som heter någonting koffein och träning eller något sånt där.
Vi kommer komma tillbaka till det också. Vi skulle kunna fokusera på alltså, så här, träning
om det är
i sig.
Liksom.
Ja, är det någonting vi kan så.
Ja, det är den grejen vi kan prata om hur länge som helst. Men det är absolut viktigt att blanda, det vet man. Oavsett om man pysslar med för mycket av någonting. Alltså, även om det är god mat så kommer den sluta smaka gott. Är det mycket datorspel så är inte det heller bra liksom.
Ja, lex pizza. Nästa punkt är ju att man genom gaming då utvecklar morgondagens kompetenser. Då tänker man datakunskap är någonting man automatiskt får egentligen genom att spela spel på dator. Om man tänker just dator som redskap.
Jag vill i och för sig problematisera lite kring det där. För att desto mindre datorerna strular, eller desto mindre datorer lär man sig. Alltså min brorsa, det känns ibland som att, eller min yngsta brorsa, känns som att han bor vid sin padda och sin dator. Men han har en iPad och en dator med Windows 10 som bara flyter på. Alltså han kan ingenting om datorer.
Jag måste nog hålla med där.
Nej, jag håller med.
Det är nog lite annorlunda nu än när vi växte upp.
Ja, jag satte ihop min egen dator. Jag kommer ihåg man liksom man jordade sig innan man började skruva och fixa. Ja,
börjar vi bli gamla nu bara?
Ja, men jag tror det. Jag tror att vi blir gamla gubbar här. Men det ligger faktiskt någonting i det. Och vi är väldigt, väldigt inställda på att det ska vara liksom bekvämt för användaren. Så ju mer man designar nya system så försöker man göra dem så felfria som möjligt. Vilket gör att vi förstår mindre och mindre av det som pågår. Och det där har vi ju hållit på med i evigheter egentligen. Det är det jag håller på att studera just nu. Så att när det kommer till egentligen vad vi än använder så förstår vi inte den bakomliggande hur någon har byggt det. Det är där jag brukar säga att liksom vad vi än har runt oss så ligger våra förfäder i de objekten du har runt dig. För att det är någon som har lärt oss att fixa den där ramen till den där tavlan, och det bygger på någon som kunde någonting tidigare som, alltså så här, bara, alltså allt vi har runt oss, vi kan inte ett skit om dem
och jag är helt
än mindre än en dator liksom. Och software, hardware, både och.
Och så bara alltså, man går och tar en dusch liksom. Det är ju magi. Jag fattar inte alls hur det funkar.
Ja.
Alltså nu trodde ju inte jag i och för sig att ni skulle sitta och hålla med mig. Jag hoppas på att någon skulle säga emot.
Nej,
alltså, men då vill jag nästan skjuta ner mig själv istället.
Nej, men meningen var att jag skulle skjuta ner dig. Men sen så kom jag in på att, men just det, jag studerar det här. Så jag vill prata om förfäderna som sitter i objekten runt oss. Jag vill gå in ner i det för liksom det filosofiska,
Victor,
rakt av.
Det är för djupt, alltså. Nu tar vi upp det till en ytlig nivå.
Jajamän, och då ska jag skjuta så här istället. Nej, men så här. Det som händer när du sätter igång en e-sportkarriär är ju oftast att många vill ju lära sig streama. Då köper du en massa program som du sitter i. Och det finns hur många liksom step-by-step-guider på YouTube och sådana här saker. Så att i mångt och mycket, om du är ambitiös och har en e-sportkarriär så bygger du upp mycket runt det som gör att du behöver lära dig allting för att rodda själv. Och det man lär sig då är ju mer eller mindre, man lär sig att lära sig saker. Så att man är inte rädd för att ta sig an nya saker ständigt. Och det skulle jag säga är en positiv grej när det kommer till.
Ja, men jag har egentligen också en mer positiv grej, för jag tänker mig att det har nog nästan blivit ett paradigmskifte inom tekniken. För där kan man säga så här, men om våra mor och farföräldrar skulle säga så här, ja, men kan ni inte snickra möbler? Och då säger jag så här, men det är fan ingen som behöver kunna snickra möbler, det är bara att gå till IKEA. Alltså så här, och går den sönder, ja, jag, klart jag kan testa med lite silvertejp på trälim liksom, men jag köper ju ny om. Och så här,
det låter händig.
Nej, men så här, min brorsa, han behöver inte veta hur datorn funkar. Alltså så här, det är ju nästa nivå. Så här, vad är det man behöver kunna då? Alltså så här, kan han interagera med de programmen som finns? Kan han interagera med sociala medier? Alltså han har nog inget problem med att starta ett Zoom-möte och pilla på sin telefon samtidigt, vilket jag kan tänka mig att min morsa skulle ha problem med. Mm. Alltså så här, sitta och fejka att han är närvarande i sin webcam, det tror jag inte heller han har något problem med. nej, men lite så här, men att mecka dator, så här, han kanske inte ens behöver det. Vi är för gamla, så vi tänker att det är det som är morgondagens kompetens, men det är väl inte det, utan så här, morgondagens kompetens är att bara hantera teknik.
Vi glömmer bort det för att vi kan, helt enkelt, eller det finns ingen anledning att kunna det längre. Jag tror att det är rent funktionellt att bara släppa gamla kunskaper. Om man inte, för det är det våra hjärnan är designade för. Hjärnan är designad för att klara det vi har framför oss och runt oss för att klara oss. Och om jag får inkomst av en sak, då gör mig ju det. Jag lär mig inte en massa saker som mina förfäder kunde för att det var bättre att kunna det. Eller även...
Men jag tror man utvecklar någon form av liksom förståelse för hur saker på en dator funkar om man sitter väldigt mycket själv i alla fall. Jag själv var ju aldrig särskilt bra på att liksom mecka med datorer och sådär, men jag har ju använt väldigt, väldigt mycket mjukvara, inte utöver spel liksom. Jag lärt mig Photoshop och programmera mycket och sådär i min ungdom, och ja, men jag märker ju att nu när jag jobbar som socionom liksom, det är ju inget tekniskt, alltså IT-tekniskt arbete, men jag märker ju det även där att de här kunskaperna, till exempel att jag skriver väldigt fort, det är liksom en edge mot mina kollegor, att jag fattar verksamhetssystemen och sånt mycket snabbare och mer intuitivt än mina kollegor. Och såna här saker, det är verkligen där jag känner att det finns liksom en överförbarhet till, ja, alltså ens framtida yrke till exempel, för att hur man manövrerar olika program eller liksom den här någon slags grundförståelse som kanske genomsyrar alla program kommer liksom överföra, så man kommer fatta på ett annat sätt, tror jag, än om man inte har den bakgrunden.
Nej, men jag köper det. Alltså så här, för så där kan jag tycka att det är nu, jag har jobbat mycket i skola också, att man kan vara världens bästa lärare, men så här, försök att göra en PowerPoint-presentation och så bara, nej men jag vet inte, och vad har jag sparat den här, Alex? Och jag kan inte skriva ut, och det är alltid jag som får vara tech-support.
Ja,
det vill bara för jag, det vill bara för jag är halvindier säkert.
Oj, det är stereotyp-beteende. Ja, alltså.
Nej, men det finns två saker de brukar fråga mig om. Det är om jag kan bära eller fixa deras datorer.
Och bära köper jag i och för sig. Du ser väldigt biffig ut.
Ja, det är väl det som är mitt problem kanske.
Ja, fast det kanske inte är så jobbigt för dig att lyfta de här grejerna.
Det är inte därför du är inkvoterad hit. Det är bara för utseendet.
Jag brukar ju säga lite bitter. Så jag är inte ens försäkrad för att bära det här. Och sen så tar jag den och går.
Ändå rimligt. Test. Ja. Okej, då vi går vidare.
Ja.
Testa själv. E-sport är inte bara till för barn och ungdomar, och att spel automatiskt anpassar sig till den nivån man är på. Jag tänkte, Sebbe, har du testat någon liksom e-sport någon gång? Alltså något sånt här tävlingsspel typ?
Ja, alltså inte så att jag har tävlat i e-sport.
Nej, nej.
Alltså jag har ju spelat multiplayer-spel, så kan vi säga. Mm. Det är väl kanske,
men är det liksom en MOBA-grabb eller är det mer first person shooter?
Ja, det är nog ändå strategi. FPS alltså, som jag har kört mycket multiplayer. Framförallt var jag inne en hel del på Crysis 2.
Ja, just det.
Ja, exakt. Ganska många timmar har man spenderat på det spelet. Och sen också lite Resident Evil 5-man var ju online-läge också där.
Jaha.
Var det rank då också på Resident Evil 5?
Ja, precis.
Mm, coolt.
Exakt. Ja, exakt. Så en del har ju gamat i alla fall.
Jag minns jag störde mig så mycket på de där Resident Evil-spelen att man inte kunde springa och skjuta samtidigt.
Ja, men det var ju, man kunde ju använda det till sin fördel, ja, liksom, strategiskt. Så ja. Att...
Det förstår jag, men jag tyckte det var jobbigt så jag slutade spela.
Ja, jag fattar.
Dålig förlorare, vad är det jag hörde?
Mm. Ja, jag har bra tålamod i privatlivet så, men när det gäller datorspel då har jag noll tålamod, tyvärr. Med att lära mig nya grejer liksom. Ja. Men testa själv, det säger väl sig självt egentligen. Alltså, det är ju lite där som att man ska umgås tillsammans.
Ja. Så spelar det känns som att vi har spel, gått igenom det. Mm.
Ja, så häng på liksom.
Till och med om man är en hästfamilj, det vet jag att min kollega som är NO-lärare, hela de är en hästfamilj och de spelar också Star Stable tillsammans.
Star Stable?
Ja, men det är någon online MMORPG som ja, men som handlar om att rida runt på sin häst och hitta gear och klappa katter typ. Nej, jag vet inte.
Vad fan? Star Stable Online heter det här.
Det låter som ett spel för mig, jag är allergisk mot katter så det kan jag passa på. Drömma om det livet jag inte kunde ha.
Men vi hoppar väl hastigt in på nästa punkt här då, som kanske är om ett av de viktigare när jag läser titeln bara, det är att behålla lugnet som förälder. Det är kanske lättare sagt än gjort då. Men
i vilket
sammanhang? Ja, det står så här. Barn och ungdomar behöver inte ta del av den stress som vuxna behöver hantera i livet. I en tid som denna fungerar e-sport som en utmärkt aktivitet för att slippa oron.
Och där syftar man väl på corona, för de har ju skrivit det här. Som en coronaartikel.
Ja, precis. Ja, det är precis.
När de säger en tid som denna alltså. Men jag menar, det känns väl rimligt oavsett att man tänker sig att man vill behålla lugnt som förälder och kanske inte släppa ut datorskärmen på gräsmattan och skjuta sönder den.
Ja, exempelvis. Precis. Det är nog, det här ska jag ta med mig till mitt jobb och egentligen bara säga till alla föräldrar jag träffar. Bara don't lose your shit, så är det lugnt. Ja,
tips från coachen.
Nej.
Man kan bli hatad för mindre.
Men där, så här, jag tror att den säger sig självt, men om man som förälder känner att man har problem med det här då, Jonas, vilka yrkeskompetenser tycker du är vettigast att vända sig till?
Behålla lugnet, ja, alltså.
Men om man är stressad och man känner att man trampar på varandra hem, trampar liksom, ja men nu när det är corona, folk sitter hemma och man tycker att sina kids ser slöa ut, alltså så här, om man är rädd att man ska få flipp då? Alltså så här, om man tänker sådana tankar, men man har inte, det har inte runnit över än.
Ja, alltså det går ju, det går väl såklart att söka om hjälp då, men som det ser ut nu så tror jag liksom, jag har funderat på det också, det finns ju som specificerar sig mot just liksom våld, om man nu tänker det, flippa över, men det är ju ganska höga trösklar, det ska ju ofta vara att man liksom, man har ett riktigt problem här, inte bara negativa tankar kring det, så ja, men då skulle jag nog nästan söka hjälp hos kurator på vårdcentral eller någonting, om det är den typen av...
Men det är väl ändå ett bra igenom. Tips? Alltså, ja. För det vet jag inte om jag hade kläckt ur mig. Nej. Liksom.
Det är nog många sådana här grejer som man verkligen borde utnyttja som medborgare. Liksom man har rätt till att få träffa kurator, och det kan man ofta få ganska snabbt också på vårdcentral. Och där jobbar man ju ofta med KBT kanske, och man får ett 10 samtal eller sådär. Och där tror jag kan... skulle kunna hjälpa många om man bara liksom utnyttjar den möjligheten som man faktiskt har som liksom medborgare i Sverige.
Mm, för om man träffar dig, då tänker jag, då kanske det är mer reaktivt än proaktivt.
Ja, alltså, ja, oftast är det. Man kan ju söka, jag jobbar ju bara med barn liksom. Men som förälder, då gäller det att man söker själv. I de jag jobbar med, då har det oftast hänt någonting redan. Ja, jag jobbar ju ofta med våld också, det är kanske inte så kul att prata om.
Det kanske inte är kul, men det kanske är viktigt. Men det kanske är en punkt för sig.
Ja, jag tror det. Det är ett lite stort ämne att prata om våld. Inte våld i spel då, men... ja. Nej, men det kan ju ändå slinka in. Alltså, jag kan ju ändå träffa folk, inte som jobbar som jag gör, men liksom på lärare och allt möjligt som liksom... Ja, no offense mot dig då här, Alex, som är lärare. Men alltså, som kan liksom sitta så här på möten på... Oh, men... den här ungdomen, han spelar sådana här våldsamma spel. Alltså, det, jag tänker att det är därför som han blir arg och slår folk här i skolan. Alltså, jag har så svårt att liksom hålla mig från att bara idiotförklara de här lärarna som pratar på det här sättet. Jag tycker det känns som, för mig som, ja, jag börjar bli gammal, jag är snart 30, men för mig känns det som stenålderstänk att tro att det är spelet som gör att man att man flippar ur i skolan. För att man spelar GTA på fritiden typ.
Men du tänker inte då att det ändå kan göda sådana tankar? Alltså jag för mig att man har ju ändå gjort några sådana här tester på barn. Ja. Det är något gammalt experiment när de har satt in dem i ett rum och det finns lite så här leksaker och det är någon typ en docka som ser väldigt slagvänlig ut. Och så har man så här släppt in dem utan input. Och sen har man släppt in en annan grupp med input där man har fått sett filmer på individer som står och slåss liksom. Och då har de börjat slåss med den här slagpåsen. Jag tror det var typ en clown liksom. Då har de börjat slåss med den här clownen.
Men då är det ju en clown, det är inte en riktig människa som står där som du bankar på.
Och bra, där tycker jag du säger något ganska viktigt. Att då kan ju folk ändå, det här är alltså småbarn, typ 4-åringar. De gör ändå skillnad på clowner och människor då, med andra ord.
Ja, alltså det skulle jag väl tro. Men om man pratar om små barn som är 4 år, då har man ju inte riktigt utvecklat sin empati.
Ja, de kanske var liksom lite äldre då, men ja.
Och barn är ju generellt elaka mot varandra. Det är ju fakta liksom. Så att de börjar bråka och slåss mot varandra, det tycker jag inte nödvändigtvis är så konstigt. Men ja, alltså är man en ungdom och spelar GTA och man börjar veva folk i skolan, då tror jag att det finns liksom 1000 gånger mer, alltså 1000 andra egentligen förklaringsmodeller som är mer troliga än att det är tv-spelets fel liksom. Till att det blir så. Det är ju som att man skulle hävda att man råkar dra på typ Die Hard, någon av filmerna, en kväll och så råkar man se en actionscen och så nästa dag går man och slår folk i skolan och så säger föräldrarna i möte, men han såg den här Die Hard-filmen igår, det måste vara därför. Då skulle jag i alla fall som professionell tänka, är du dum i huvudet? Därför att man såg en film igår kväll som att han fick utbrott och började slå folk i skolan.
Vilket proffs. Är du dum i
huvudet? Tack. Jag uttrycker mig slarvigt i den här podden, så är det.
Tack och lov, tack och lov.
Jag kan tänka mig att det enda man kan koppla till liksom tv-spel och ett så här stökigt kanske beteende är väl alltså sådana studier jag har läst om det, den kopplingen är just att spelar du flera timmar om dagen varje vecka liksom, så finns det tydliga kopplingar till att alltså att du uppvisar ett stökigt beteende liksom. Sen om det är våld vet jag inte, men att det kan vara att det blir bråkigare. Men ja, där alltså tänker jag snarare att det är så här att man är understimulerad fysiskt.
Att det, alltså det finns ju 100% en korrelation mellan det. Att, ja. Men det är ju, jag har ju svårt att se att det finns liksom ett kausalt samband, att det ena leder till det andra. Att man kan bevisa att det leder till,
nej, till men, att man ja, jag brukar inte våld. Nej, precis. Men att det kan ju vara en bidragande faktor.
Att du liksom nästa fråga där är ju för sig vad som är hönan och ägget. Alltså om man har de traitsen, spelar man överdrivet mycket datorspel? Mm. Alltså
jag säger ju inte att det är på grund av det. Men det är ju en faktor. Alltså, det är ju aldrig svart och vitt liksom.
Nej, men i slutändan så är det ju mindre dataspelet, mer ditt mående som orsakar ett problematiskt beteende skulle jag säga då. Sen så är definitivt ju spelandet en del i det, och det här håller de ju på att undersöka just nu på KI just för att se om man kan implementera problematik kring dataspelsberoende och vad som orsakar vad, för det där har de inte riktigt liksom fått färdigt än för att kunna hjälpa spelare som har problematiskt spelande när det kommer till spelmissbruk och vad det då leder till i vardagen.
Ja, och det låter ju som spännande studier i så fall. Det tycker jag absolut.
Men, det är också vår nästa punkt.
Ja, men jag vill bara säga, alltså jag tycker att det är lite för lätt för föräldrar som jag träffar i alla fall och andra i övrigt, som det är lätt att skylla på att det är spels fel, eller det är lätt att skylla på att det är filmers fel att ens barn gör på ett visst sätt. Man har så svårt att ta ansvar själv som förälder att ja, men det kanske är något fel som jag gör, snarare än att skylla, projicera det på någonting annat. Och jag tror att det är som oftast mest produktivt i alla fall att börja med sig själv som utgångspunkt som förälder. Som förälder liksom. Ja, skitsamma.
Medhåll.
Nästa punkt. Spela lagom. Kom överens när och hur länge det är okej att spela innan man börjar spela. Ni föräldrar, tjo.
Nej, men nej, jag vill ta den här. Föräldrarna får vänta. Nej, men på riktigt, det känns ju lite som att det här handlar ju snarare om att hjälpa och underlätta barnen att kunna skapa sig en egen besluts liksom, vad heter det? En egen, jag var inte redo för det här. Jag högg in för fort för att jag ville verkligen
karma heter det, Viktor.
Nej, men jag tänkte använda ordet agens, men jag tycker det är orättvist när jag är i poddformat. Ge dem en egen liksom...
Underskattade du våra lyssnare precis?
Jag underskattade er. Det var dig jag tänkte på Alex mest. Mm, nej, men det handlar om att bygga upp en styrka i min värld hos barnet. Att kunna liksom säga, ja, nej men nu har jag spelat så här många spel, men jag kommer ändå gå och lägga mig även om det var skitkul. Jag slutar på topp. Men det är inte alla som kan göra det, sluta på topp, utan de måste ha det här skitdåliga gamet så att de bara nästan bara stänger igen datorn, bara faktiskt. Vissa måste tyvärr gå hela vägen dit för att kunna sluta spela. Så att det handlar väl snarare om att ge barnen chansen att bygga upp den här motståndskraften som säger att så här, jag vill egentligen inte sluta, men jag har styrkan att göra det ändå. Och då behöver man ha byggt upp någon slags så här hjälp att man kan ha skitkul hela tiden, men det kommer vara jättejobbigt sen. Eller så kan du sluta i tid och vara väldigt nöjd med dig själv och må bra och vakna pigg nästa morgon. Så tänker jag.
Men alltså, och då menar du att man som förälder då ska göra vad, tänkte jag säga, spela lång. Alltså tänker du att de ska komma fram till det här själva, eller hur samarbetar man bäst för att lära sina barn? Alltså, och hitta den här styrkan då?
Ja, alltså tillåt att den här inlärningen får ske, men just definitivt när de är för unga så ska de ju faktiskt ha de ramarna. Alltså, barn i ung ålder mår bra av gränsdragning. Definitivt.
Ja.
Och där är vi beredda att hålla med om, och det pratade vi ju om i början också. Alltså, tydliga ramar och strukturer gör ju också att hela kommunikationen mellan om barnet och föräldern, ja, men det finns en förutsägbarhet i det. Alltså så här, jag kommer säga att nu har du spelat för mycket, nu har du spelat för länge, eller så här, nu måste du plugga, nu måste du gå till skolan. Och då kanske man inte kommer till den punkten förhoppningsvis där man går ut och skjuter sönder sin dator. Nej. Eller sin dator, sina barns datorer.
Du sa ett viktigt ord där, just något som man kan överlag se är väldigt, alltså kanske ett av de mest viktiga sakerna för barn gällande liksom utforskande av gränser och så, det är ju att man är konsekvent som förälder, att det finns en hög grad av förutsägbarhet av liksom föräldrarnas reaktion på vad man som barn gör när man till exempel går över en gräns. Att den, om man som barn liksom gör en sak två gånger och får totalt olika reaktioner, så gör man en tredje gång, så får man en tredje reaktion. Då är det väldigt svårt som barn att veta hur man ska förhålla sig inom ramarna. Och det leder ofta till någon problematisk... Ja, det kan leda till att man får någon liksom störning i, ja, anknytningsmönster. Det är ju kanske svårare begrepp man kan nöta in en annan gång. Men just när förutsägbarheten är ju extremt viktigt för barn att liksom ha i sin vardag. Man ska veta vad som är okej, vad som inte är okej. Vad som händer om man gör fel. Vad som händer om man gör bra och så vidare.
Alltså, när man är ung så behöver man ha, alltså man måste ha någonting att hålla sig i. För när du är ung så är du svag och väldigt så här, nyfiken på världen. Och det alltså en liten blåst känns väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men när du blir äldre och står stabilt i stormen, då har du byggt upp en egen grund. Och det är väl liksom, så ser jag på det, att föräldrarna är med och sätter det där fundamentet, så att när det blåser och de har blivit lite äldre så ska de stå på stabilt ändå. Men har du fått 50-11 olika alternativ på hur du ska agera när en storm kommer, då är det bara så här, då tar det tid att välja och sen blir man en osäker individ och så är det lätt att välja fel. Jag tror att det är ganska, ganska viktigt då att möjliggöra med ramar i början, så att det liksom, så att man får testa sina värderingar tills man kommer till en viss punkt där man faktiskt får släppas fri och slänga ut dem ur fågelboet.
Det tror jag också.
Där, ja. Nej, men där tänker jag om man ska vara lite mer praktisk också. Alltså, ja, att jag ska komma med ett praktiskt råd kanske snarare att ta fighten och ta den ganska tidigt, tänker jag. Alltså, för då kan man börja bygga den här förutsägbarheten innan det liksom har blivit någon sorts snöbollseffekt och det har dragit iväg. Alltså för att då har ju förutsägbarheten saknats redan från början. Och sen när du känner att nu har det spårat ut och nu ska du komma och börja sätta gränser, då är det redan gränslöst. Alltså då får man lite problem liksom, och då har man inte, eller man kan få ganska mycket problem. Och då har man inte bjudit på den här konsekvensen sen innan.
Jag tänker någonstans också kanske att man sätter tydliga ramar. Ja, men om vi nu snackar om spel liksom. Att man tidigt, eller innan barnet börjar spela, så har man satt liksom en tidsgräns. Vilket kommer underlätta sen när det väl är dags att liksom runda av.
Ja,
så att då vet ungen liksom, ja, men det är en timme du har på dig här. Och sen ibland kan man flika in, men det är en halvtimme kvar, en kvart kvar liksom.
Ja, absolut. Ramar är alltid bra. Och så är det ju lite barnets roll att vara lite, att vara en jävel liksom, på ett sätt. För att man kommer liksom prova att töja på de här gränserna när man är barn. Man kommer, det är lite så man lär känna sina föräldrar som barn också, att man testar: vad får jag göra, vad får jag inte göra? Vad händer om jag, ja, pappa säger att jag bara får spela en timme, men vad händer om jag spelar en timme och en kvart? Märker han någonting ens då? Och så om man inte liksom på något sätt bemöter det, att man liksom gått över en gräns som man som förälder inte tycker är okej, då kommer ju barnet lära sig att det är okej att gå emot de här gränserna, att liksom att töja på dem. Så att det är jätteviktigt för föräldrarna att hålla fast vid det. Om man har sagt en viss grej, så måste man ju hålla fast vid det också. Annars kommer ju, ja, annars kommer inte de här gränserna att hålla. Det räcker inte bara att säga en sak.
Men jag tänker på ytterligare en dimension. Jag tänker på det här när de kommer till en viss ålder, då man liksom behöver släppa lite på det. Det vill säga att man får lita på att deras, det de är engagerade i, det de är passionerade över. För där kommer man in så här: engagerar i ditt barns intresse. Och då säger de så här: ah, nej, men på den här nivån så brukar mina, de som är så där bra, de brukar behöva lägga ner så här mycket tid. Och att det då finns en dialog när man kommer upp till en viss, så att man inte blir en så här stolpig människa som, nej, du vet vad det är för ramar. Så att man liksom hindrar sina barn, ungdomar, tonåringar, unga vuxna från att lyckas med det de faktiskt älskar att göra. För där behöver man ju vara flexibel också när man kommer upp till en viss ålder. Och fråga så här: ja, men vad behöver du för att lyckas med det du älskar? Och där får man ju definitivt lyssna in och se vad är en rimlig nivå, så att man inte liksom håller samma nivå som när de är 8. Så här: nej, men du vet vad vi sa, 2 timmar, det är, du får inte spela mer på det. Ja, men mina vänner, de spelar 5, och nu kan jag inte ens vara med och spela med dem för att de är för bra liksom. Det måste finnas en känsla, en empati, ett sätt att lyssna under utvecklingens gång, och det är ju en process i sig.
Ja.
Jag kan, alltså bara en tanke som slår mig, att jag kan ändå tänka, en känsla jag får är att medierna i sig är det skillnad på. Jag tänker så här, när min dotter lyssnar på en ljudbok exempelvis, som kanske är, ja men säg 20-30 minuter lång liksom, då tar det ju slut. Eller ifall hon tittar på något tv-program, då är det inte bara ljud utan det är också det visuella liksom, men det tar slut sen efter ett tag. Jag tänker skillnaden med spel är ju att du har ljud, du har det visuella, och du kan också interagera med det, och det tar inte riktigt slut lika tydligt. Och där tänker jag att det finns en ganska stor skillnad. För jag tror att man kanske ska prata om just tv-spel på ett annat sätt. Alltså att och så tänker jag, vad jag har märkt är att när man liksom, och så var det för mig när jag var yngre också. Alltså det var ju skillnad på att titta på en film på 2 timmar liksom, än att spela. Alltså man kände sig ganska färdig efter filmen liksom. Men man kunde ju sitta och gamea i timmar alltså verkligen. Så jag tror att det finns en poäng att lyfta också, den skillnaden att det är lite annat med spel.
Ja, jag håller med. Det finns ju en annan hook i det på något sätt. Den här att man liksom, man tar another one, liksom, ett till game, ett till game, ett till game. Det är lite den, det som definitivt kan vara svårt för människor att hantera, tror jag. Att man, alltså jag har ju haft sådana problem också, skulle jag säga, att ja, men jag kanske spelar en match, jag är jättesugen på att spela Dota till exempel, så glider jag hem från jobbet, tänker bara jag spelar en match, och så går det åt helvete och jag blir bara arg typ. Så tänker jag, det här var ingen match, det här var bara, det var tortyr, jag måste spela en till, för att, alltså det här var ju knappt att spela spelet, det här var ju något annat.
Och det existerar ju inte om du tittar på en film liksom, eller läser en bok och så här.
Nej.
Då får man det man får på ett annat sätt.
Ja. Nej, och vi får också vara ödmjuka där, för där är vi faktiskt ganska små människor allihopa, för det finns liksom människor som tjänar enormt mycket pengar, som psykologer och beteendevetare som sitter och designar ihop de här monstren till maskiner som egentligen är liksom byggda för att hucka upp oss så långt det bara går, för det är, de köper våran tid. Och det är den de har. Det är därför de också kan erbjuda spelen gratis. Du kan ladda ner spelen, du kan spela hur mycket som helst. Sen vet de, eftersom vi är så nöjda och har en sån högt upplevelse, så kommer vi spendera pengar på spelet ändå. Det är därför de har så höga prissummer på The International och Dota 2. För att det är ett gratis spel som de tjänar pengar på att sälja skins och dräkter till Heroes.
Ja, det är ju jättekomplext, alltså det går ju omöjligen att täcka allt i ett sånt här samtal, men alltså jag tänker, om man lyssnar på det här och får någon fundering att man tycker att vi har uttryckt oss konstigt eller har frågor, då får man ju ställa det i våran grupp på Facebook, tänker jag, e-sportspegeln eftersnacksgrupp, så kanske man kan utveckla lite mer ens tankar och så, för att det blir ju, alltså jag har ju mycket tankar och mycket kunskap om vissa saker vi har pratat om här ändå, men det är ju svårt att känna av hur man förmedlar det i ett samtal direkt, så att det kan bli fel och det kan uttryckas på ett sätt som skapar missförstånd och sådär, så det, jag ville bara säga det, för det känns som att jag kanske har uttryckt mig konstigt.
Jag håller inte med.
Nej, men vad skönt.
Och sen, men det är ett jättebra resonemang, för om man drar igång diskussioner i eftersnacksgruppen, så är det inte bara vi som kan engagera oss i de diskussionerna, utan vi har också slängt in alla möjliga människor från olika områden som kan pingas in i de diskussionerna. Så att det finns väldigt mycket potential att bena ut saker och ting, och jag jobbar hela tiden på att få in så många perspektiv som möjligt.
Ska vi avsluta här med en punkt? Eller hade du något där, Sebbe?
Nej, jag tänkte fylla på liksom bara just
det. Ja, kör då.
Att det är ju så svårt att... Jag menar, vi är fyra stycken här. Och nu har vi ju kört ett tag, men att... Det skulle ju nog krävas 4-5 till sådana här avsnitt innan man har, alltså, rättvist fått ut liksom sin åsikt eller tanke. Så vi har inte direkt... Vi har inte tagit fram någon forskning direkt så här och hänvisat till någon forskning. Så att man kan inte få in allt i ett sånt avsnitt.
Men struktur och förutsägbarhet, det tycker jag nu ändå vi kan ställa oss bakom. Och det tror jag de flesta förstår sig på också. Sen exakt hur man ska göra det och på vilka sätt, det är väl där vi får ta de andra fyra avsnitten.
Just det.
Ja, ska vi knyta på som en sista punkten här då.
Mm.
Och det är att åldersgränser för spel är bra.
Och nej.
Ja,
men det är så här, lite skitnödigt kan det bli faktiskt. Om man sätter 18 på Counter-Strike att tävla internationellt, så undrar jag faktiskt vad de tror att unga gjorde i ett jägarsamlarsamhälle. Att man liksom, höll man ögonen för dem när saker och ting hände ända upp till 18? Ja, troligtvis inte. Och är det liksom representationer av någonting? Jag tror inte att det är jätteskadligt. Men det är en annan diskussion för en annan dag. Och jag tror att det finns en poäng att hålla liksom gemensamma regler och ramar för det där. Men jag tycker att det där borde lyftas för diskussion ganska ofta. För att det kan bli alldeles för skitnödigt när det egentligen handlar om lek, fantasi och sånt. Och när jag var liten och höll i klossar och låtsas flygplan, då i min fantasi, då var det inte icke-våld, utan det var, i mitt huvud så fanns det våld även där när jag var 6, 7, 8 år gammal. Så att...
men kan det finnas någon fördel i den här successiva exponeringen då? Alltså, ja, så här, man absolut. Kan ju fantisera om våld, men man kanske inte behöver se det direkt. Jo. Alltså så här, sen kanske man kan diskutera vart man gör den här gränsdragningen, men där kan jag ändå tänka mig att det har väl lite sitt ursprung i, ja, alltså samma gränsdragning som filmindustrin har gjort, och det känns som att deras gränsdragning baseras nog snarare mer på religiösa ideal än att man har gjort något annat ställningstagande kring exponeringen av våld, utan det är bara att man tycker att det här är sjukt olämpligt med sex och svordomar, och har man också lagt in våld där?
Ja, det finns egentligen inget liksom vetenskapligt underlag som är solid, utan det är snarare värderingar. Jag tycker det där är jobbigt att se, så att det borde vi sätta i en regelbok. Så tycker jag att det ser ut idag, i dagsläget.
Mm. För jag kollade på, jag tror det var History of Swearing på Netflix. Där pratade de lite om det där, alltså då är det framförallt bara språket. Hur det har introducerats in i musik, hur det har introducerats in i film, och där har de ju slagits mycket mot framförallt religiösa rörelser när det kommer till att använda explicit språk, och både i film och musik, att det har, ja, nästan varit, jag vet inte, filmen och musik, ja, musiken, det är ju punk, men jag tänkte säga filmens motsvarighet till punk, och bara introducera sex och de här svordomarna också för att lite så här, ja, men väcka känslor, väcka lite diskussion liksom.
Men det, jag avbröt.
Nej, jag vet inte om jag hade något vettigt att säga. Nej, ändå.
Men sen får man också tänka på, det här handlar egentligen bara om att skapa en regelbok så att man slipper se att det händer. För det är egentligen det i praktiken det enda som händer. För om du har ett spel som du sätter en 18-årsgräns på, eller om du har en film du sätter en 18-årsgräns på, det som kommer hända är att dina barn, dina unga, de kommer göra någon annanstans. För i slutändan, ju mer liksom ramar och regler du sätter över saker som faktiskt inte make sense, det kommer sluta i att de springer och gör på andra håll alltså ändå. Så att det måste finnas någon slags balans och acceptans för att nyfikenheten kommer springa iväg, och då måste man bemöta dem. Och jag skulle säga så här, hade jag de sakerna som jag har fått sagt till mig att det där får du inte göra, eller det där är avskyvärt beteende, när jag har gjort det, då har jag gjort en brytning gentemot mina föräldrar. Jag gör det i smyg. Jag kommer inte prata mer om det händer någonting i sammanhanget. Och den brytningen tror jag inte föräldrar vill ha med sina barn. Och det är samma sak med killen, om vi vill liksom avsluta på den punkten. Som sköt sönder den där datorn. Där skapade han ju inte direkt en connection med sin son. Utan han bröt en connection med sin son. Och det vill du inte göra, skulle jag säga. Och det gäller även när det kommer till att du vill ha barnet att ha förtroende och springa till dig när det är någonting som har gått riktigt, riktigt snett.
Hur definierar vi ett avslut?
Det ska ta stopp. Boom.
Ja, där har vi det då. Tack.
Tack.
Tja.